Glad sillesommar i stugorna. Jag är fortfarande på semester, men tänker ändå ta tillfället i akt att berätta att Sillypodden den här sommaren presenteras av Unibet, som erbjuder massor med spel på fotbollsrykten. Den här gången har jag valt ett spel som jag tyckte var riktigt intressant, och det rör Gonzalo Higuaín. Lånet till Chelsea blev ju ingen succé. Och även om Gonzalo själv verkar vilja tillbaka till Juve, så är det väl högst osäkert om just de är sugna på det. Senaste tiden har uppgiften om att West Ham ska vara intresserade, de behöver ju en striker, vuxit i styrka, och kanske kan det vara ett intressant projekt för Higuaín. Unibet betalar just nu 5 gånger pengarna för denna i mina ögon ganska logiska affären då. Det spelet och en massa annat hittar ni på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och misstänker att du spelar mer än du borde, så besök spelpaus.se och läs mer om hur du pausar ditt spelande och får hjälp vid spelberoende.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden är tillbaka. Några som inte är tillbaka är varken Patrik eller Patrik dock, för både psyk och bränning är på semester. Så jag och Makoto får sitta i en lite ovan sits borta på andra sidan bordet i vårt lilla poddrum här på redaktionen. Och i sann försäsongsanda så har vi roterat lite i manskapet, lite nya namn att bekanta oss med. Bland annat Ibra har vi hittat ute på redaktion. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack. Det måste säga att det passar dig att sitta i sån här ledarrollen.
Du tycker det? Ändå? Ja, det funkar.
Det är bra.
En bra start i alla fall, att du tycker det. Så.
Ja, absolut.
Nu är vi igång nu. Känns det positivt och skönt. Ja. Och sen utifrån redaktionen har vi hämtat Kevin Bader från Fotbollskanalen också. Ja. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Läget
så
med
mycket.
Dig?
Det är bra, tack. Det är bra, tack. Sillytider är goda tider.
Det är tider, det händer mycket i alla fall. Exakt. Och vi kan väl direkt ta elefanten i rummet på något sätt, och det är ju Harry Maguire. För det har ju pratat mycket om honom tidigare i den här podden och i andra sammanhang, men nu har det konkretiserats lite mer. Bland annat Leicester Mercury och The Sun går ut med att det då är en 60 plus 20 miljoner euro, eller pund till och med, stor deal som ska ta då Harry Maguire till United. Och då vi även är en transparent podd, så måste vi väl säga att Ibra, du har ju viss förkärlek för just Manchester United.
Ja, och... jag skulle inte säga att det är någon hemlighet liksom, att man håller på United och så. Nej, men just, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om den värvningen här i Maguire. Alltså 80 miljoner pund för en mittback från Leicester. Jag vet att det är engelsman, då är det automatiskt dyrare. Men jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Alltså nu läste jag ESPN innan jag klev in här, och de säger liksom att enligt deras källor så har Ole Gunnar Solskjaer varit desperat över att få över honom så fort som möjligt för att liksom inleda för säsong och så. Men det är Ed Woodward, sportdirektören eller vad som man kan kalla honom liksom, som är lite för lat om man ska tro ESPN. Och inte har sina liksom, inte drar på det och driver på för att få över honom så fort som möjligt. Utan han har tagit liksom lite lugnt och sansat, vilket har irriterat Solskjaer. Liksom. Så det är det. Men själva värvningen, det kan ju bli en succé såklart. Alltså absolut, 80 miljoner pund kommer in. Jag, dominant, United behöver en försvarare. De behöver en mittback bredvid Vigge. Men samtidigt är det en stor risk att det blir en flopp. Och med det prissumman som hänger på honom, 80 miljoner pund, det ökar pressen på honom riktigt ordentligt.
Mm. Det känns ju som att Harry Maguire är typen av person som skulle kunna hantera en sån press. Samtidigt, frågan som har ställts, befogad fråga att ställa, är ju huruvida han egentligen håller en kvalitet för att man betalar den hutlösa summan för honom. Vi har ju varit inne här också lite på att på något sätt vänt, och det, men ja, det är en engelsman, han är liksom testad i ligan förut, det klassiska mantrat, men det känns ju ändå som, det känns ju inte man tar det lugnt när man betalar 80 miljoner pund för Harry Maguire, om vi säger så, Woodward då.
Ja, så är det. Alltså, det finns ju också, i början av sommaren så riktades han till City samtidigt som han riktades till United. Mm. Nu har ju City dragit sig tillbaka. Nu vet jag inte hur mycket sanning låg i det riktigt att City jagade honom. För att jag tycker han kanske inte liksom anpassat för hur City vill spela fotboll.
Nej.
Och så. Men det finns också kanske en anledning till att City backade. De kanske inte tycker liksom att han är så värt mycket pengar som det snackas om. Och så. Samtidigt behöver City engelsmän i sin trupp. De behöver de som liksom homegrown spelare och så. Men nu har de backat ur och nu finns ju bara en klubb i bilden. Och det är United. Så blir det en övergång så kan liksom det är United som gäller i så fall. För 80 miljoner pund.
Ja, och då skulle han ju bli världens genom tiderna dyraste försvarare, Kevin. Vad säger du om Harry Maguire som tidernas dyraste försvarare?
Det känns lite skevt, men om man säger så här, under Sille-tiden hände alltid det galnaste på något sätt. Och Harry Maguire, ja, han är ju ingen Van Dijk precis. Men ändå kan jag lockas av den tanken att se honom i Manchester United bredvid Lindelöf med tanke på den spelstilarna är. Det blir lite, de som spelar Football Manager känner säkert igen det, men det blir lite så här ett bra rollspel där. Lindelöf står för passningsskickligheten, han står för att bygga upp spelet och sen Maguire ska verkligen göra det enklaste. Han ska pressa, han ska vinna nickdueller och sen ska han passa bort bollen så lätt som möjligt till närmaste spelare. Då, som sagt, Lindelöf. Men ja, det blir lite skevt med den prislappen på ett sätt. Med tanke på att vi kommer säkert gå in på det lite senare också. Men när man hör det likt till Juventus med lägre prislapp. Men som du var inne här tidigare är ju han ju engelsman. Och då går ju priset upp. Och såna silly tider är det ju.
Och det är det jag menar också med att det kan bli en succé också, trots det. För att precis som du säger, Victor Nilsson Lindelöf är ju mer en spelande mittback.
Mm.
Han kanske behöver kompletteras med en stark fysisk mittback som tar bort de här bollarna i luften när man leder med 1-0 i 92 och så motståndarna pressar på allt vad de har. Så. Då är ju Maguire liksom kanske bra för den rollen då. Och stark fysisk, för att han är ju bättre än båda Smalling och Phil Jones, om man säger så.
Tänkte precis säga det. Han är ju definitivt en uppgradering till det som finns i klubben.
Mm. Onekligen är det så att de behöver ju en mittback. Det kan man ju direkt konstatera. Och det som många har reagerat på är ju just prislappen. Men också sett till att alltså, engelskt pass idag, det är ju faktiskt som att sätta typ ett äpple på en dataskärm, om ni förstår vad jag menar. Det går upp. Ett priset går upp väldigt mycket direkt, om vi säger så.
Och sen är ju United också. Skulle United buda på vilken spelare som helst och så ökar prislappen automatiskt.
För att alla vet att United
exakt,
betalar.
Det är ju som Longstaff från Newcastle. Mm. När han riktades till United, då ville Newcastle enligt många engelska tidningar ha 50 miljoner pund för honom. Liksom 50 miljoner pund för en 21-årig som inte är prövat på det sättet och så. Men det är för att dels United som bjuder på. Men också för att han är såklart också engelsman.
Och man har också sett United betala de pengarna man har gjort för till exempel Wan-Bissaka nu tidigare under fönstret. Hur känner du då med Uniteds värvningsfilosofi? För det är ju verkligen ganska tydligt att man tittar på just unga brittiska spelare att förstärka klubben med vad det verkar i alla fall.
Jag såg ju första träningsmatchen i lördags. Då var det liksom Daniel James, nyförvärvet från Swansea, då var det Marcus Rashford, Mason Greenwood, Angel Gomez, Jesse Lingard och sånt där. Unga spelare, Wan-Bissaka såklart också. Unga spelare som har fart, som spelar med inte så mycket press på sig. Alltså Mason Greenwood, det är liksom hans första träningsläger om man säger som United. Och det gick med Angel Gomez och James Garner också, mittfältare. Gjorde för övrigt mål, 2-0-målet. De här, det är väldigt spännande att se den här transferpolicyn om man säger så, att de har känns att de har förändrats lite liksom från att vara så desperata förra året eller de här faktiskt sen Alex Ferguson lämnade klubben så har United betalat oerhört mycket pengar för man säger liksom floppvärvningar alltså Di Maria, Falcao och så
Rojo. Falcao hade jag glömt var ju
ja. Rojo liksom Darmian och det verkar liksom att Ole Gunnar Solskjaer har en plan för hur han vill värva sina spelare. Han har en sån här en målsättning som en viss spelare ska passa in i United. Hur han vill spela. Och det var ju under träningsmatchen nu ska man inte dra allt för mycket slutsatser och så. Så var det liksom fart, kantspelet mycket, framåt liksom med unga spelare som är hungriga, vill göra bra ifrån sig och visa upp sig liksom för honom, för att han satsar ju på dem uppenbarligen. Och det är liksom, det är väldigt spännande.
Mm. Om man säger så här då, vad behöver, om vi bortser, mittback har vi ju sagt att man behöver, och det verkar väl som att det kan bli en Harry Maguire, kosta vad det kostar vill lite. Mm. Vad skulle du säga att United behöver mer, är det nu?
De behöver en mittfältare, tycker jag. Egentligen behöver United en ny spelare på varje position. Mm. Alltså, det, och det är ju ändå rätt anmärkningsvärt att säga det. Trots jag satt och listade Uniteds värvningar sen Ferguson lämnade till Liga Biven, som kommer i augusti. Och så. Mm. Och de har ju värvat 28 spelare sen 2013. Och det är inte många av dem som har gjort bra ifrån sig. Liksom. Absolut, Luke Shaw har varit bra. Liksom. Det är en värvning. Och så. Sen har ju många lämnat och så. Men det är 28 spelare och det är inte många som har gjort succé ifrån sig. Så en mittfältare, Matic, börjar bli till åren. Det märkte man redan förra året. Orkar han spela 3 matcher per vecka? Svaret nej. Det är liksom, det gör han inte. McTominay, hur är statusen kring honom? Är han det som ska ersätta Matic på mittfältet? I så fall, vem ska spela bredvid honom? Herrera har de...
Ja. Av någon oförklarlig anledning. Precis. Inte skrivit det, på män här.
Det är jättekonstigt att de bara lämnar honom. Han är liksom en av Uniteds bästa spelare.
Mm.
Lämnar gratis till PSG. Och så. Ska Fred spela? Han har fått hela förra säsongen. Övertygade inte. Men det är liksom, det står ju Fred, McTominay, Matic. Så tycker jag att de behöver absolut en mittfältare till. Sen om vi går över liksom till anfallarna. Okej, Lukaku kommer förmodligen också lämna. Han har inte sagt det lika tydligt som Pogba gjort. Men han kommer förmodligen lämna till Inter för att han gillar Conte. Och han har sagt det tidigare redan från förra säsongen.
Han har ju flörtat med Inter. Exakt, något helt normalt.
Att han gillar Serie A och italiensk fotboll. Så vem ska komma in för Lukaku? Ska United klara sig på en hel säsong? Den tuffa ligan, engelska ligan med 50 plus matcher. På Marcus Rashford som centralanfallare. Ska Martial skolas om till en centralanfallare? Men ni förstår, det finns det finns ju jättemånga. Och nu räknar jag inte ens med Pogba.
Jag tänkte precis säga det, att du har inte ens räknat med Pogba. Nej. Du räknar honom bort då det nu, eller?
Alltså, jag har svårt att se att han stannar i United. Efter liksom allt som har hänt.
Men tror du inte med den här ökningen av prislappen som det sägs, upp till 2 miljarder, att det är en indikation på att han stannar en säsong till?
Ja. Och såklart också när liksom de vill göra honom till kapten också. Han är en kandidat till att bli lagkapten. Men jag har svårt att säga liksom, när han själv har gått ut. Hade Mino Raiola själv gått ut och sagt att Pogba vill lämna och så. Okej, ja. Men nu har ju Pogba faktiskt gått ut själv och sagt.
Fast att, med styrning av Mino Raiola.
Ja, såklart. Vi ska inte snacka Mino Raiolas påverkan på sina spelare. Absolut. Det är en stor påverkan, om man säger så. Jag menar liksom att Pogba har själv gått ut och sagt det är kanske dags för mig att testa något nytt. Och det har han sagt för en månad sedan. Just nu tycker jag bara att det enda hindret från att han är borta, det är den prislappen. Mm. Alltså, Juventus har ju spenderat mycket. Liksom. Det är Juventus och Real Madrid som aktuella för honom. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt att det är lite för tyst om PSG för Pogba.
Precis, det känns ju som en bra match för honom. Och om man nu då skulle göra sig av med Neymar i det här läget, ska väl tilläggas.
Precis.
Så det är ju många, det måste ju ske någonting. Och det har vi pratat om här tidigare med att det måste ske något som får alltihopa att rulla. Harry Maguire är inte en sån där. Nej. För det är bara ett hål som måste fyllas. Precis. Men det måste vara någon som går någonstans för att frigöra någon form av kapital. Och det blir intressant att se vem det blir som tar det här första steget på något sätt. Det man måste säga till Pogbas försvar, eller man ska säga alltihop, att han var ju ändå och spelade den här matchen. Han är ändå på försäsongen och är där, till skillnad från andra, till exempel Mauro Icardi.
Ja.
Nu så var det ju först rapporter om att Mauro Icardi hade gått med tillsammans med Inter på att inte vara med på försäsongen. Sen kom det andra uppgifter i La Repubblica som sa att Icardi sa att nej, men jag ville ju visst vara där på försäsongen. Om jag inte får spela så kommer jag sitta mina 2 år, ta ut min lön. Oklart hur mycket golf det kommer spelas för Icardis del. Men han sitter där och Inter verkar ju inte riktigt bli av med honom, fast de inte ser honom i sitt lag just nu. Vad säger ni om Icardi-gate? Vart tror vi att han hamnar? Då vi har ställt frågan tidigare här.
Man börjar blir väldigt trött på den gaten. Det känns verkligen en sån här tröttsam historia. Ungefär som när en serie har för många säsonger. Att desto fler säsonger, desto sämre blir serien. Och lite så tycker jag just nu om hela Icardi-historien. Alltså jag tycker för hans bästa och skulle verkligen, och klubbens bästa också, bara hitta någon lösning så snabbt som möjligt. Man har ju gått ut väldigt tydligt med att han inte ska vara en del av klubben, men nu är frågan, vem vill ens ha honom när han är så stökig? Vem, alltså jag har så svårt att se att United, om Lukaku går, om de ska gå an Icardi, jag tror inte det, de vill inte ha en som spelare. Bayern München som har snackats mycket om anfallare, jag tror inte heller de vill ha en som spelare. Så jag tror han har skjutit sig själv i foten riktigt rejält, och han kommer nog inte kunna vara bland toppklubbarna. Det har ju snackats dock väldigt mycket om Napoli, vart många tycker att han skulle nästan vara handen i handsken. Där är dock frågan om prislappen. Har de pengarna för det? Skärmen sig på väg dit? Har de kapitalet att också ta in Icardi? Ja.
Det är ju en väldigt rimlig fråga i Icardi-frågan. Mm. Det är ju vem, eller vilken klubb är redo att satsa på honom? Alltså, det är precis som du säger, liksom, det är ingen toppklubb som vill ha honom. Jag tycker han passar inte in, baserat på vad jag liksom läst om Uniteds transferpolicy den här säsongen. Tycker jag inte att han passar in i den profilen som Ole Gunnar Solskjaer vill.
Nej, onekligen inte. Liksom. Ja. Det är inte riktigt den typen du behöver få in.
Då är frågan liksom, vilka klubbar behöver en anfallare och vilken klubb behöver satsa på Icardi med allt vad han har gjort och liksom bråkat sig loss med Inter, strejkat och inte spelat speciellt mycket under vårsäsongen.
Understrykas måste dock, alltså som spelare tror jag Icardi skulle passa i de flesta toppklubbarna.
Ja, utan tvekan.
Det är just det som vi är inne på här, det som händer utanför, att det är, han får med sig lite drama.
Precis. Lite för mycket. Det är minst sagt lite drama. Det har ju, det känns som en sån här en historia som kommer ta slut först i de sista dagarna när desperationen dyker upp. Inter kommer ju fortfarande kräva en bra slant för honom i det här läget av fönstret, ska tilläggas. Det är ganska lång tid kvar fortfarande. För Serie A och La Liga är nästan till liksom första september, som exakt, gamla goda tiden fortfarande. Det är ju bara Premier League som stänger lite tidigare. Så jag tror att det här kommer bli någonting som kommer ligga kvar till väldigt sent, och det kanske kommer en lånedeal eller något. Men jag vill ju slänga in en liten, vad heter det, dark horse i den här Icardi-jakten, bara för att byta ämne lite fort. Och det är ju att det finns ju faktiskt ett lag som är i stort behov av anfallare, inte ett topplag men har pengar, och det är ju West Ham. Tror inte jag att Icardi skulle hamna i West Ham, men vi kan då gå över till West Hams anfallskris. Där har vi bryggan. Det har ju pratats Gonzalo Higuaín faktiskt. Det verkar ju ha dött där. Borja Iglesias har dykt upp på tapeten efter att Maxi Gomez-affären föll ihop. Men vi kan ju konstatera att West Ham behöver ha anfallare, för de har just nu bara två stycken, varav det väl bara var en som är typ A-lagsspelare, och det är Chicharito, men han är väl på väg typ bort, eller?
Ja, alltså han, jag har läst liksom att han vill inte stanna, utan han gör det nu för att klubben behöver en anfallare liksom. Han vill inte lämna klubben på det sättet att han blir ovän med dem och så. Utan han vill ju lämna först.
Det är fint.
Ja,
det får han igen.
Baserat på hur sommaren har utvecklat sig med all strejk och spelare som bråkar och så kommer Hernandez in och var liksom ängel i det hela. Vem trodde det innan sommaren? Ja.
Räddar West Hams försäsong.
Ja. Nej, men så han liksom, han vill ju bort, men han kommer inte tvinga sig bort från klubben, om man säger så.
Jag är ju i Kicker, vet jag, har de skrivit bland annat Sebastian Haller, fransmannen i Frankfurt. Långståtlig targetspelare, en personlig favorit. Sägs vara ett intressant namn för West Ham. Han är 24 år gammal bara, och prislappen ska ligga runt 50 miljoner.
Det är så pass mycket för Haller ändå alltså.
Ja, det snackas om det i alla fall. Nu är det inget som är bekräftat, men jag skulle personligen, jag har sagt det tidigare i andra sammanhang, men Haller tycker jag verkligen är en spelare som ska upp ett snäpp, och jag tror att han skulle hålla i större klubbar. West Ham blir ju inte ett superhopp, om man säger så. All respekt till West Ham, men jag tror om han skulle gå till West Ham för regelbunden speltid, så tror jag definitivt att han skulle vara en spelare som skulle leverera. Och för alla fantasy-älskare skulle han definitivt vara en het kandidat att ha med sitt fantasy-lag.
Sen tycker jag också att tanken liksom att Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi till West Ham, Det är ju lite kittlande. Ja. Liksom,
de har ju tappat Anatovic nu, som är stökig. Så de kanske behöver den här...
Balotelli. Har vi också varit.
Det är ju liksom en otroligt märklig kombo, om man säger så. Alltså, Gonzalo Higuain till West Ham. Vem trodde det liksom?
Mm.
Ja, det är inte många kan... Eller Icardi för den delen. Mm. Alltså.
Ja, Icardi slängde jag bara rakt ut från ingenstans.
Ja, men det är ändå liksom en kittlande tanke liksom, att han kan hamna i Premier League. Oj, United, City, Liverpool. Nej, West Ham. Det är liksom, ja, det är sånt man får liksom överväga.
Det blir kul att se när de ska också försöka hijacka Borja Iglesias-dealen från Betis här nu, om det pratas om, efter att de försökte snå Maxi Gomez från Valencia, misslyckades samtidigt som Maxi Gomez var ute och kampade och fiskade upp i bergen, så man kunde inte skicka papper till honom. Man var helt liksom utanför den här mobila civilisationen. Kom tillbaka, tog direkt flyget till Valencia och skrev på det kontrakt alla förväntade sig att han skulle göra från början. För det var Valencia han ville gå till. Väldigt fin så här, en liten detalj mitt i den här galna transfersoppan. Som...
Enkelt och straightforward.
Ja, att man ändå kan göra det. Liksom prioritera vännerna och åka till uruguayanska bergen och fiska istället. Det är mycket fint. Bra Maxi Gomez.
Så tänkte jag också på en liten outsider som har varit tyst under hela sommaren liksom. Det var Wolverhampton. De har gjort en jättebra säsong förra året.
Mm.
Kom sjua i Premier League, sju eller åtta.
Mm.
Och så. Men de har behållit sina nyckelspelare.
Men det är ju för att Jorge Mendes har dem. Och han har klubben.
Jag tycker liksom det är anmärkningsvärt att en sån klubb som gör succé och sånt, då brukar det i alla fall 2-3 spelare. Ja, liksom flytta från klubben och så. Men hittills faktiskt under sommaren så har det varit tyst också. Mm. Inte ens, inte vad jag kanske har missat liksom.
Nej, men typ en Doherty eller någon skulle ju, om man spelar i till exempel Leicester, skulle du pratat väldigt mycket mer om och vara på agendan. Nu är det ju det här med att det är Jorge Mendes som sitter och styr och ställer där. Och det bidrar ju säkert till att
hålla dem under radarn.
Ruben Neves liksom.
Ja.
Det är en klockren spelare. Mm. Ung mittfältare, motorn liksom. Som så otroligt passningssäker och bollskicklig. Men tyst liksom, om honom. Det är anmärkningsvärt tyst. Det är det liksom, jag
sen finns det, ja. Och sen finns det, det finns ju många sådana här sittande spelintelligenta defensiva mittfältare som har varit ute på marknaden och flyttat på sig redan under den här sommaren. Det är ju någonting som också kan påverka att det inte snackas lika mycket om Neves, tänker jag. Fast han borde snackas om mer. Möjligt. Jiménez är ju en annan som kanske borde vara aktuell för andra klubbar, men samtidigt har vi pratat om in till Wolverhampton, om vi ändå går in på dem lite snabbt. Diego Costa har ju slingit förbi, vilket hade varit otroligt kul att se, måste jag säga i alla fall.
Han kanske också kunde vara en West Ham-kandidat med tanke på...
Utan tvekan, onekligen.
Attityden och positionsspelet.
Han har ju varit i London förr, så att... men om vi rör oss till en annan del av London kanske, för där har vi ju ett Arsenal.
Mm.
Och där kan man väl också fråga sig varför det har varit ändå relativt tyst. Nicolas Pepe har dykt upp på, är den senaste av flera yttrar som har dykt upp på den här transferlistan då, eller ryktesvängen till Arsenal. Vad tror ni om Nicolas Pepe till Arsenal? Är det någonting att ha?
Duktig spelare. Han har ju ryktats till flera storklubbar. Jag vet att Bayern München nafsade på honom, men de tyckte att de ville inte satsa på honom ännu. Han har gjort en bra säsong, men de vill inte ta risken där. De försöker på annat håll så länge. Men ja... Från Ligue 1 till Arsenal är ju, det är ingen stor steg om man säger så. Det känns ju inte helt ute, men...
Ja, Koscielny, vad heter det, sket väl att komma på försäsongsträningen för att han vill hem till Ligue 1, eller hur det var, så att det kanske inte är så stort steg ändå.
Nej, det är liksom, det är inget stort alls att vara kapten i Arsenal och fanbärare i x antal år och så. Ja, bara skita i träningsläger liksom och inte dyka upp.
Det är en sån underlig grej. Mm.
Jag tyckte inte att han var en sån spelare som kunde göra så.
Jag blev själv förvånad.
Ja, jag tyckte att han var en lojal spelare som kämpade för klubben. Och, alltså, kände, nu tar jag liksom så här mockkänslan. Och så. Mm. Men jag var också förvånad när det kom liksom att han vägrade så pass mycket att Arsenal var tvungna att göra ett officiellt uttalande.
Det måste ju vara ett någon form av disput där, att de har lovat honom något, att han får gå eller någonting liknande.
Ja, man kan ju bara gissa, men det låter väl som något sånt. Alltså, för det är inte som att han spelmässigt är liksom på den kvaliteten idag efter alla skador och så vidare, att han riktigt är i status. Så att säga. Ja, men jag skiter i det här. Mm. Det är ungefär som när, vad heter han, Sandro Wagner tackade nej till tyska landslaget. Ja. Nej, men jag slutar nu. Jaha, okej. Okay. Varsågod. Gör det då.
Ja.
Nej, men... Varför jagar man så mycket yttrar, tror ni? Alltså i Arsenal. För det är något man funderar på. Det känns som en andra position man snarare behöver förstärka den klubben.
Men jag tycker liksom först och främst att Arsenal inte har värvat, det beror dels på ekonomin, vad jag förstått det.
Ja, precis. De det ska ju finnas, vad är det, 45 miljoner.
Precis. Och det är inte mycket i dagens transfer sommar. Liksom,
det räcker inte ens till en Sebastian Haller.
Nej, ja. Liksom, så det är Peppe för 80 miljoner pund läste jag någonstans.
Ja, precis. För det... Man måste ju frigöra kapital på ett eller annat sätt.
Precis.
Så är det ju.
Och Koshienli har ett år på kontraktet till 2020. Så om han går...
Det finns ju inga pengar.
Nej, det finns ju liksom inte pengar. Och han är 33. Nu ska jag inte gissa ålder här. Men jag tror att...
Brukar göras här, har jag hört.
Ja, det brukar gissas åldrar. Vi ska undvika att gissa åldrar nu. Det är psykisk grej. Så det får han göra på sin altan istället.
Nej, men så... Peppet i Arsenal tror jag inte på. Jag tror... Den hetaste klubben som kommer liksom rycka honom ända till sista dagen, det är Liverpool.
Liverpool
kan,
alltså?
Ja, kan bli aktuellt för honom.
Ja, de har ju i alla fall inte spenderat än, det har varit relativt tyst om. Av förklarliga skäl, för det är inte mycket de behöver göra egentligen med sin trupp. Jag tänkte, det är ett klubbnamn som slank förbi här lite, är ju Bayern München. Och där kan vi väldigt prata om att det finns ett behov av yttrar. Vi pratade tidigare förra veckan om Leroy Sané och Dembélé, eller det har vi pratat om tidigare också. Men att Bayern München nu har konstaterat att vi är intresserade av Leroy Sané och Ousmane Dembélé. Vad säger man, Kevin, om det? Bayerns yttersituation, kommer det komma in någonting?
Ja, det börjar, i tysk media börjar man skriva om en liten krissituation just nu. Det börjar gnagas, säsongstarten kommer allt närmare. Man är inte helt ute och cyklar, det är 30 plus dagar bara kvar nu. Och Sané har ju utan tvekan varit den hetaste kandidaten som de gärna vill ha till sig. Tysk landslagsspelare, ja, man behöver inte säga så mycket mera. Sen har ju Dembélé kommit upp på tapeten. Men där sägs det mesta att det inte kommer gå vägen. Han vill själv inte lämna Barcelona. Och det är en stor slant även där som måste betalas. Så man har ju snackat om en så kallad A-lista. Vart då Sané och Dembélé är med i. Men även en så kallad B-lista. Och jag kan ju bara ta fram namnen här. Bervin från Holland. Carrasco, Leon Bailly från Leverkusen bland annat, Dani Olmo och Mario Mandzukic har snackats om på den här så kallade B-listan.
En spontan fråga, jag vill veta vad de spelarna som finns i B-listan tycker att de är i B-listan.
En Bergvin måste väl ändå känna att han köper och var på en B-lista till Bayern München.
Mandzukic då?
Ja, Mandzukic, det är ju intressant att han ändå finns på en lista för yttrar.
Ja,
men det har ju tack vare sena utvecklingen de senaste säsongerna. Så där har vi ju så kallade två listorna. Dock det roliga är ju sportchefen Brasso Salihamidžić i Bayern München har ju återigen gått ut i media och sagt att han gillar ju Hudson-Odoi väldigt mycket.
Ja!
Och han vill ju, och den här sagan, man trodde ju att den var släkt efter han skadades och Lampard ville skriva på nytt kontrakt. Det snackas ju just nu att det ska skrivas på inom närmaste framtiden, men det har inte gjorts än, och då är det där hoppet som Brasso fortfarande håller vid liv, att han vill värva engelsmannen och han tror verkligen på honom, och de ska försöka lägga ett nytt bud på cirka 50 miljoner även där, ungefär, men det är inget officiellt ännu, men intresset finns, de har varit tydliga med det, men ja, yttrade, de har haft svårt att ta till sig det, och Sané har ju varit på semester. Och det har Bayern München hela tiden strykt under. Han är på semester nu. Och när han kommer tillbaka, då ska han bestämma sig. Och nu ska han tydligen vara tillbaka. Så vi får väl se närmaste dagarna om det blir någon statement att han stannar kvar i City eller går till Bayern. Jag tror ju dock att...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Anstanna.
Men hur är statusen med Coleman?
Coleman. Det är bra. Alltså, de har ju Coleman och Gnabry som yttrar just nu som är väldigt duktiga. Just Gnabry var ju den som utmärkte sig mest förra säsongen. Gjorde det riktigt bra. Har ju gjort ett stort steg framåt sen hans utlåning i Hoffenheim bland annat. Och det är ju två yttrar som kan göra det. Men nu när Robben och Ribéry är borta, efter den här eran, då behövs det ändå en, två spelare till på ytterkanterna, för har man bara Coman och Gnabry där, självklart kan man slänga Thomas Müller på höger yttern också och laborera med att man har John Davis, unga kanadensaren, som dock ska sägas skolas om till en vänsterback som ska på något vis bli en ersättare till Alaba längre fram i tiden, men det är ett annat kapitel för sig. Men det finns ju spelare där. Senast på träningen var det tydligen så att Bayern München tränade ett centralt mittfält, för de har så många centrala mittfältare. Så ja,
en diamant.
Ja, så det kanske kan bli en form av en nödläge. Vi får inte in några yttrar, då satsar vi på alla inne mittfältare som de har, enkelt sagt. Och det är ett par.
Och om vi går bakåt liksom i planen, mittbackarna, försvaret överlag. Nu har de värvat Pavard, som är egentligen mittback.
Pavard och Hernandez.
Precis, Hernandez som blev klubbens dyraste.
Exakt, 80 miljoner.
Exakt. Ska de spela som de gjorde med Frankrike? Alltså ytterbackar eller alltså VM, vet vi
precis.
Alla. De spelade som vänster och högerback och så.
Alltså, det sägs att Hernandez kommer att agera som mittback. Det är en av anledningarna varför Hummels lämnade till Dortmund. För att, ja, det är också lite disput att hur var det. Men enkelt sagt, Hummels ville ha speltid. Det blev erbjuden från Dortmund. Han återvände dit, inga konstigheter. Hernandez kommer med största sannolikhet agera som en av två mittbackar bredvid Süle då. Och sen Pavard kommer nog laborera som både mittback och högerback, med tanke på att Kimmich är den första högerbacken, men han kan även spela mittfältare. Så det blir där. Bayern München sägs dock vilja sälja Boateng fortfarande, trots att de har mittbacksbrist på ett sätt. Så där kan United också titta annars på en lite mera rutinerad kandidat.
Ja, och lite mer ekonomiskt sansat alternativ, får man väl ändå säga.
Ja. Då han representerar, i så fall, så han har spelat City tidigare, Boateng också.
Exakt. Som högerback då en gång i tiden.
Ja.
Och nu det har man också förträngt, känner jag.
Ja, det var ett...
Nej, men vi var inne lite på en sak. Jag vill fråga dig, du Kevin, som ändå följer Bayern München ganska nära och tysk fotboll. Vi pratar om att attraktionskraften för Bayern München och attraktionskraften från Bundesliga känns som den ändå har sjunkit lite på sista tiden nu. Förr en Leroy Sané hade ju skitit i de här semester eller inte. Liksom. Bayern ringer. Det är liksom Tysklands stora lag, såklart jag ska dit. Känns det så för dig också att det har sjunkit lite?
Jag tror att spelarna börjar fatta, alltså få upp spektrumet lite. Alltså förstå att det finns ett Premier League där ute och La Liga. Det låter väldigt dumt kanske för oss som är här i Sverige att tänka, ja, det finns ett Premier League och La Liga, no shit. Men det är, i Tyskland är Bundesliga ligan nummer ett. Det är väldigt tydligt och klart. Men de senaste åren, tack vare Klopps erövring med Liverpool, tack vare spel som Toni Kroos i La Liga och Kadira i Serie A och Schweinsteiger och Ballack-Tigra i Premier League, så har Premier League också blivit ett hetare alternativ. Vi har till exempel ett väldigt klassiskt exempel där Max Meyer, jag vet inte, det är säkert inte många som
i Crystal Palace nu.
Exakt, han är en riktigt fin spelare som spelar i Schalke och många toppklubbar i Bayern München, i Bundesliga vill ha
samma
honom.
Samma sak.
Exakt. Vill ha honom. Men han valde pengarna och möjligheten att spela i England, helt enkelt. För att han såg att det fanns en möjlighet att komma utomlands. Och jag tror att fler och fler unga tyska spelare ser den möjligheten nu också. Så jag tror Bayern kommer få allt svårare de närmaste åren. Och det är därför också de fattar att de måste öppna plånboken nu. Som de är mer beredda på att göra.
Men vad händer?
Nej, sure.
Vad händer med den här generationsväxlingen i Bayern München? Alltså, de har ju en spelare som har beskrivits som den nya storstjärnan, gjorde succé i EM 2016, Renato Sanchez. Vad är hans status? Det är han som skulle ta över. Liksom,
och han hamnar i Swansea och blir deprimerad.
Ja, alltså, hans karriärskurva, det är liksom rakt neråt, om man säger så. Vad händer där?
Styrelsen vill ha kvar honom. De gillar honom. Men han själv, enligt Bild då, och tysk media, vill därifrån. Så det är också en liten disput där. Det är Boateng vill styrelsen få bort, men han vill tydligen, han chillar just nu för att han känner att Hummels försvann och här har jag möjlighet att kanske spela och det finns inga hetare alternativ. Men Renato Sanchez däremot vill styrelsen behålla, men han vill själv gå bort. Där har jag dock inte hört några konkreta bud eller så, för att jag kan ju förstå Renato Sanchez på ett sätt med tanke på att man har Thiago i mittfältet, han är given etta. Man har även en Goretzka, man har en Tolisso som är tillbaka efter sin långtidsskada. Det blir som ett nyförvärv. Xavi Martinez som man också, men han kommer agera mer som mittback faktiskt nu framöver, har det sagt.
Han har ju skolats om lite till det på senare år.
Exakt, exakt. Och sen har man helt enkelt en hel del spelare på inom mittfältspositionen, så man förstår ju Renato Sanchez på ett sätt att han känner kanske, ja, jag kanske borde se över mina möjligheter.
Någon man har blivit av med dock, som både från spelarens del och från klubbens del bestämde att det var slut, det var ju James Rodriguez som var på det här tvåårslånet. Han var ju på väg till Napoli, har det ju pratats länge om, och det var förhandlat och det har dratt ut på tiden. Och nu så har ju den här vändningen kommit att Atletico Madrid har gett sig in i leken om den här Real Madrid mittfältare. Och Real Madrid ska ju snarare vilja sälja i det här fallet då, och liksom bara bryta banden med James. Och kan då tänka sig sälja till Atletico. Det var bara Marca hade väl där på framsidan bland annat en stor bild på James som var Atletico bound. Så att säga, vad säger vi om James till Atletico?
Bra värvning tycker jag. Jag tycker liksom han är bra spelare. Alltså fortfarande oavsett. Nu har inte jag sett liksom lika mycket i Bayern München av honom som när jag såg Real Madrid när han slog igenom i VM 2014 och allt det där liksom. Men James Rodriguez är en jättebra spelare som skulle absolut förstärka Atletico Madrid till i alla fall, alltså offensivt absolut. Ja.
Det enda jag tänker vart han skulle gå in, alltså under en Simeone-lag. Du har ju värvat in en Joao Felix för 1,2 miljarder som naturligtvis kommer få spela med den summan som han har. Han är ju lite liksom en tillbakadragen typ av anfallare som jag har förstått det. James Rodriguez, möjligtvis han skulle kunna gå in som en av två i ett liksom simioneskt 4-4-2 då. Men i någon sorts släpande roll. Men Joao Felix är typ lite släpande där också. Han skulle kunna ta en ytterroll, men en ytter i Atletico förväntas ju göra helt annan typ av jobb och pressspel än vad kanske James Rodriguez är van vid. Det känns ändå som att det är lite alltså hybris på Atletico och lite storhetsvansinne som har, men det kanske bara jag som känner det.
Alltså jag tycker personligen att det skulle vara bättre för honom och nästan klubben för sig som du är lite inne på, att han går till Napoli. Jag instämmer att han skulle tillföra en hel del i Atletico Madrid, men jag tycker personligen att den spelstilen och den rollen han har skulle passa bättre i Napoli. Han är en spelare som man har sett nu både i Real Madrid och Bayern München att han har kvalitet, men han behöver vara stjärnan lite i laget. Han behöver vara ankaret i laget för att allt går igenom. Och jag tror att i Napoli skulle han kunna få den statusen och den perfekta rollen för det hela. Och självklart under Ancelotti och hela den relationen där, att det skulle kunna lyfta på ett helt annat sätt. Men ja, jag vet inte. Jag vet inte om Atletico Madrid bara slänger in det här för att jävla så gör det surt för Real Madrid så att det stakas upp alltihopa lite.
Ja, det enda de gör är att finansiera Real Madrids fortsatta sommaräventyr, eller på att säga, för att Real Madrid vill ju sälja. Det är ju här, De Laurentiis vill ju inte köpa. Det är lite konstigt när man pratar så gott om James Rodriguez om hans status men ändå inte vill punga ut pengarna. Nu finns väl inte pengarna riktigt i Napoli, det kan ju ha med det att göra. Men det är ju ändå, James verkar ju vilja gå till Atletico. Han verkar ju se att det är ett intressantare projekt med och så vidare. Och Atletico har dessutom pengarna. De gick väl plus minus noll typ på Griezmann, Joao Felix, och sen så har de Rodri och Lucas Hernandez försäljningarna. Så det är ju 1,5 miljarder. Om man väldigt basic tittar på in-ut transfersummor. Vilket man inte alltid kan göra, ska tilläggas rent ekonomiskt. Men det blir intressant att se. Det verkar ju som att det kanske blir Atletico trots allt. De har ju tagit Marcos Llorente och James Rodriguez och på något sätt finansierat då Real Madrids galna sommarvärvningar.
Sen har de Morata också.
Ja, det har de ju köpt från, köpt loss från, eller de köper väl loss honom sen blir det väl. Det är väl ett lån till med en obligatorisk köpklausul efter.
Jag läste liksom enligt sådana här italienska medier och så. Så är Real lite irriterade på Napoli för att det dröjer så mycket på tiden och så. Och nu har ju italienska medier haft sina konspirationsteorier, vilket man uppskattar lite då och då ibland.
Man uppskattar konspirationsteorier, det gillar
och
vi.
Och då säger de att det är Koulibaly som står i vägen. De vill sälja Koulibaly och så. Och skulle han säljas, då är ju minst 1 miljard som de får in för honom.
Ja, sen är frågan vilka betalar den miljarden.
Precis,
för
United.
Om de inte tar Maguire. Ja.
Det är liksom en helt annan fråga. Vem är som beredd att betala? Men då får ju Napoli in pengarna. Och då kan de värva James i så fall. Men det är liksom, ni hör ju hur det här låter.
Ja, det är
väldigt komplicerat.
Långt över, ja.
Det är ju det som sagt. Det är saker måste ske för att andra saker ska ske. En sak som har skett, vi får se vad den grejen sätter igång. Den kan ju sätta igång extra 80 miljoner euro till Atleticos kassa beroende på vad som hände med den där överklagan Atletico Madrid har gjort av Griezmanns försäljning till Barcelona. Den är officiell nu. Antoine Griezmann har presenterats och fått sjunga Barca-hymn och visas upp med tröja. Ingen dokumentärfilm den här gången. Men Antoine Griezmann är klar för Barcelona. Även om Atletico Madrid då menar att nej, vi ska inte bara ha de där 1,2 miljarderna. Vi ska ha 2 miljarder kronor då för Griezmann. Vad säger vi när den här soppan är slut? På tal om tv-serier som kör lite för länge.
Ja, det är en bra fråga. Det var lite roligt när det kom. Det var verkligen först den här bara, ja, tack, då var det färdigt. Och sen bara, nej, det var det inte. Jag tänker mig, jag vet inte, nu är jag inte så inläst på det juridiska muntliga avtal, officiellt hit och officiellt dit, men jag kan ju väl tänka mig allmänt att alla visste ju om att det här har gjorts klart sedan tidigare, men inget är officiellt, men att Atletico Madrid slänger iväg den här protesten, de förlorar ju inget på det. Och om de får ett, nej, ni får inte de där 80 miljoner, jag tror inte de kommer gråta floder för det, men de tänker väl, varför inte bara testa att få till den där hela transfersumman?
Ja.
Eller?
Jag tycker det osar lite bitterhet av
det gör ju det.
Alltså, de försöker ju så länge som möjligt göra det svårt eller göra livet surt för Barca och Griezmann och så. De kommer inte få ut något av det, tror jag.
Nej, det är nu svårt att bevisa. Alltså, jag vet inte om Griezmann kan ha skrivit sin krumelur på någon liksom näsduk eller någonting i mars vid något möte eller middag. Det vet man inte. Men det är väldigt svårt att bevisa, tror jag, att den här dealen fanns på det här sättet. I och med att Barcelona också går och betalar in den här utköpsklausulen till det spanska, alltså La Liga-kontoret just nu efter att den har gått ner då. Sen kan man tycka vad man vill om hur man gör det här, men jag tror att alla klubbar hade väl ungefär agerat på samma sätt i den här soppan. Det är tyvärr inte lika stora kolsupare allihopa.
Kan man spara en knapp miljard, då gör man det.
Ja, särskilt när man jagar Neymar också på det. Det är ju en helt annan grej.
Själva spelaren Griezmann, liksom, han går ju, alltså han kommer ju till föra, ja, nu, det är ingen raketforskning direkt att han är en duktig fotbollsspelare och så. Men jag tycker han kommer passa jättebra i Barca. Alltså hans spelstil, hur han är, hur han, när han droppar liksom. Han och Messi, tror jag, kommer vara, hitta varandra fortare än man tror.
Men blir det, om man tittar på,
frågan vilka är ju vart Suarez spelar i så fall.
Ja, men det, Suarez skulle väl vara centralt fortfarande, ja, eller?
Och så har de Coutinho och Dembélé som liksom slåss om en position, vilket kan innebära att någon av dem kanske
Malcolm
försvinner.
Får vi inte glömma bort.
Malcolm. Ja. Det är faktiskt bisarrt hur lite chanser Malcolm fick sett till. Alltså, att han inte gjorde det bra de gånger han kom in, tyckte jag. Ja. Men det tyckte jag var ganska bra läge att faktiskt kila över till lite lyssnarfrågor. Mm. För vi har Daniel Ingvarsson här frågar. Han säger, Griezmann klar, får nummer 17 på ryggen. Mm. Betyder det att Coutinho definitivt stannar och ställa upp Barsas bästa elva nästa säsong? Frågan då. Vi kan börja med Coutinho. Mm. Stannar han? Måste man ju fråga sig.
Det är ju det senaste jag läst och ryktats, har det stått att han kommer stanna. Att han vill stanna. Mm. Och det är ju rätt anmärkningsvärt. Att han vill stanna kvar trots de här nyförvärven. Han vill kanske inte se sig själv slagen efter en lite mindre lyckad säsong. Jag tänker mig, om man bara laborerar lite vad man skulle kunna ställa upp med i det här Barcelona, skulle man ju kunna leka med tanken att Barcelona skulle spela som vanligt med 4-3-3 och sen en spets framåt, och i den spetsen framåt har man en Coutinho. Och sen har man...
Ja, det är ju där han skulle gå in, för det här inne mitt fält experimentet man gjorde, han skulle bli en ny gäst, där det fallerar ju fullkomligt.
Det tror jag verkligen inte på. Och sen har man två sittande då i Vidal och kanske Arthur som spelar där, och sen Coutinho framför. Jag tänker...
Varför då Rakitic, De Jong och
De Jong glömde jag faktiskt bort där. Det var snyggt. Men det är just
det också.
Ja, det är.
Men det är, man hör det själv, det är lite galet. Men ja, om man kan tänka sig sitta på bänken och bli runt flyttad, då tror jag kanske att han kommer få sin speltid, för det är ändå en lång säsong, det är Champions League, det är mycket ligaspel, så finns det ju ett par minuter hit och dit, men jag tycker personligen att det är lite slöseri på kvalitet och pengar.
Problemet med Coutinho är ju att du värvar en spelare som överhuvudtaget inte passar i Barcelona för den summan de gjorde. Det verkar ju onekligen så att han faktiskt inte passar. Det finns inte riktigt platsen för honom. Nu när Griezmann kommer in känns det ju i dagsläget ganska naturligt att det är Griezmann, Suarez, Messi framåt. I relativt fria roller de får göra vad de vill. Suarez är fortfarande tillräckligt bra för han ska vara startande anfallare i Barcelona. Ingen snack om saken. Sen tänker jag en Busquets är svår att plocka bort. Om Valverde sitter kvar så kommer Rakitic absolut att vara mittfältalternativet. Vidal som någon sort komplement när det behövs som en truppspelare. Och sen kanske Arturo de Jong i någon form av rotationssystem. Då. Mm. Försvaret behöver väl inte ens gå in på. Det känns ganska solklart hur det här kommer ställas upp. Sen är ju Neymar som ligger där.
Precis, ja, det är det jag tänkte.
Det är ju Neymar som ligger där. Och...
Vad händer med Neymar nu? Alltså, han dök upp på träningen idag. Han är i PSG just nu. Han kom fram till slut. 15 juli kom han till PSG.
Han dök upp till slut.
Ja. Men vad händer med klockan? Ja, vad händer med honom? Alltså, det... är det dött nu?
Det kan jag gå in på Jonas Larssons fråga här. Coutinhos agent går ut och säger att Barca lovat honom att stanna. Hur ska Neymar-affären då gå ihop? Det är ju lite där vi frågar oss.
Har allt det här bara varit PR-trick av Neymar? Vill han få någonting mer av PSG? Vill han visa sin makt?
Nej, alltså jag tror att Neymar genuint vill lämna. Sen så hade väl han hoppats kanske då på något sätt att han kan komma till Barca ändå. Jag tror inte vi ska utesluta Neymar. Men så länge Coutinho sitter kvar så kommer ju inte Neymar komma in. Jag har svårt att se att Barcelona ska få in de pengarna med tanke på att de onekligen verkar ha haft svårt att få ihop utköpsklausulen till Griezmann. Så ska det ju väldigt mycket till. Det ska till försäljningar av stora mått. Det ska till spelare in i en bytesdeal. Vi har ju en Ousmane Dembélé som också kan generera ganska mycket pengar vid en eventuell försäljning eller i ett byte. Så jag tror inte vi ska räkna bort Neymar än. Sen ska man ju också lägga till sportligt för Barcelona så är det väl inte kanske det de mest behöver just nu.
Nej.
Utan tvekan. De behöver egentligen ingenting mer i dagsläget.
Har Barcelona blivit, kör verkligen på det gamla Real Madrid-sättet, Galacticos, värva in de här riktigt stora namnen. Det är lite roligt att det har blivit omvända roller den här sommaren i alla fall.
Men det där är ju faktiskt något som, om man ska göra en liten, väldigt kort historietur här nu, så många har ju förblindats av Galacticos-eran som Real Madrid hade under början av 2000-talet med Figo, Zidane och så vidare. Och sen även Cristiano Ronaldo och på ett sätt nu också, fast även under en annan form av inriktning man har, även om mycket pengar spenderas. Så har det ju gått i perioder, om man tittar långt bak till 50-tal, liksom när Kubala kom till Barcelona så var ju han en stora stjärna. Sen var det Di Stefano till Real Madrid. Du hade ett 80-tal där Real Madrid byggdes på egna produkter. När Barcelona sen på 90-talet plockade in stora stjärnor och så vidare. Så det här har ju gått i perioder rent historiskt i den spanska fotbollen. Sen har ju Barcelona haft sån stor framgång med La Masia, med Tiki-Taka, med Guardiola under Laporta och så vidare. Att det är ändå en liksom... Det är en period man vill tillbaka till väldigt gärna tror jag. Och det är en period som gav dem de största framgångarna klubben någonsin haft. Och jag tror att den är fortfarande rätt väg att gå. Men du måste ta hand om La Masia också. Mm. För den verkar inte gå så jättebra eller må så jättebra den ungdomsverksamheten just nu.
Det är ju lite roligt med Neymars kommentar. När en reporter hade ställt en fråga. Vad är din bästa ögonblick? Och då utser han först är ju när han tog OS-guld med Brasilien. Sen när han
remontadan mot
Paris, ett målet mot PSG.
Ja, det är nästan smärtsamt att se den flörten till Barcelona. Ja. Jag tror att Neymar sitter i problemet att det är svårt att få fram de pengarna helt enkelt. På tal om svårt att få fram pengar, vi har ju redan varit inne på Arsenal och Nicolas Pepe och så vidare. Per Lindman frågar här, det har ryktats om flera yttrar till Arsenal. Vem skulle passa bäst och vilken är den rimligaste övergången? Han nämner bland annat Zaha, Pepe som vi var inne på, Lucas Vázquez eller Everton Suárez.
Ja, Everton gjorde ju bra ifrån sig i Copa.
Ja, det får man onekligen säga att han gjorde.
Det hade varit spännande att se honom. Nu är jag tveksam om han skulle passa in i Arsenal. Eller inte. Men Zaha är absolut den mest lämpliga tycker jag att spela in sig i Arsenal och komma över. Liksom. Han har Premier League-rutin, han är kantspelare, duktig.
Engelsman. Nej, han är ju engelsman även om han spelar för ivorianska landslaget.
Precis. Väl. Så jag tycker han är Zaha enligt mig mest rimliga. Eller aktuella också. För
kanske Arsenal. Dyrast också.
Ja.
Dyrast.
Och då, sen är Crystal Palace-relationen är väl inte den bästa efter det där skambudet som de ska ha lagt på spelaren. Rickard frågar faktiskt samma saker om Everton. Everton till Arsenal, troligt. Alltså det känns ju lite som att, ja, det är ju onekligen en bra spelare, men det är ju lite VM-sjukan, fast Copa America-sjukan i detta fall på något sätt. Hur mycket pengar är man redo att betala för en spelare som egentligen, ja såklart han har varit bra i Gremio, annars skulle han inte ha spelat i brasilianska landslaget, men hur mycket kollar man egentligen på honom? Samtidigt känns det nästan lite sunt på något sätt att titta utanför öarna i ett sånt läge. Vidare då, om vi går till United. Patrik Alexandersson frågar här: om Lukaku drar till Inter, vem tror ni att United plockar in på anfallet?
Det är en väldigt rimlig fråga som jag har tänkt på flera gånger. För att United kan inte klara sig en hel säsong med Marcus Rashford. De måste ju få in en anfallare. Och frågan är då, blir det Mauro Icardi? Blir det Gonzalo Higuain?
Det är bara intressanta namn du slänger upp här som förslag.
Det är ju de som är alltså redo att flytta, om man säger så.
Men är det, pratar vi så pass svarkant, för det är Wissam Ben Yedder har det ibland pratat om. Det känns kanske nästan mer så sunt.
Jag såg också det där fotot som florerar på sociala medier. Jag vet inte om ni såg det.
Vilka tänker du på nu?
På Ben Yedder. Jag vet inte om det är ett aktuellt efter foto semester. Eller inte efter semester. Men det var en... Nu är det inget fel med det, men om man är professionell fotbollsspelare ska man kanske hålla i kosten, och det har han tydligen inte gjort. Om man
tar en klassisk sån här efter försäsongsbild.
Ja. Han har kört loss under semestern.
Men han har ju presterat de senaste säsongerna, det kan man ju inte ta ifrån honom. En personlig favorit, nu är det inget lika stort namn som du nämnde här med Icardi och Higuain, men det är Wilson i Bournemouth. Skön anfallare, det är självklart, det är ingen glans kring
men det hade honom,
men det hade varit en han har presterat Premier League, han har visat förra säsongen han kan klara av det. Då har Ole Gunnar, kan han fortfarande satsa på Rashford som nummer ett, och sen Wilson tror jag definitivt inte är en sån som säger vad fan jag ska vara nummer ett, att det blir en enkel rotation där också
när fast det kostar en halv miljard.
Ja, förmodligen.
Det är han ju engelsman från Bournemouth.
Exakt. Håkan där är väl också att han är lite skadebenägen. Wilson.
Ja. Sebastian Haller, alltså det, nu verkar det bli West där, men det är ju så här, det hade också varit logiskt.
Det hade jag jättegärna sett, som sagt, en bra nia som inte finns så mycket längre. Alltså stor, stark, samtidigt teknisk. Gjorde ju med Jovetic en hel del förra året. Gjorde själv 20 mål plus och 12 assist. Så honom centralt, och sen har spelare som Martial och Rashford och nu har de ju även Mata kvar runt omkring sig offensivt, så tror jag han skulle prestera en hel del.
Mm. Om vi går vidare här i frågorna ska vi se. Daniel Johansson frågar sig: alltså som anhängare till Arsenal så har jag väl bara en fråga. Varför? Och det kan man ju fråga sig om mycket, men vi får se vad de gör. Det är ju några dagar kvar på den här silly season-fönstret ändå. Anfallsproblem finns det väl, eller anfallare som behöver komma in finns ju Chelsea också. Erik Rosberg frågar: hur kan Chelsea släppa Higuain, en av de få de kunde värva likt Kovacic, nu när deras anfallsbesättning är tunn? Vem tror ni startar av Giroud och Tammy Abraham? Niklas Lindgren adderar Batshuayi med.
Sistnämnda skulle jag vilja säga.
Jag skulle vilja säga Oliver Giroud.
Jag tror som ju så. Garanterat att det blir Giroud av dem i alla fall, med Tammy som någon sorts rotation. Jag ser ju inte en framtid för Batshuayi i Chelsea idag.
Tyvärr. Jag tycker han är riktigt duktig. Jag är svag för honom.
Såg du dem i Valencia?
I Valencia var det inte så bra, men jag tycker ändå om man får den rollen som man behöver, så tycker jag att han kan prestera rätt så mycket. En hårt jobbande anfallare. Men ja, han har inte skyhöga aktier precis.
Niklas Belldal: Delph till Everton för 8 miljoner pund. Diskutera gärna priset och vad han kan tillföra. Det låter väl, tycker jag, som en väldigt Everton, för att vara Everton, ändå sund värvning. Alltså han är ju 30 snart, om man inte redan har fyllt 30, Delph.
30,
men det är en stabil nu för tiden typ vänsterback. Känns ändå som en ganska bra truppspelare. Kan acceptera att rotera och så vidare. Känns väl för att vara Everton, alltså sällsynt sunt, eller?
Ja, men de har ju gjort lite liknande om man tittar på Schneiderlein tidigare. Och så, alltså så här, ta från storklubbarna, de spelarna som inte får lira lika mycket längre. Så ja, känns inte omöjligt.
Ja, bra truppspelare, absolut. Mm.
Ska vi avsluta detta med en fråga till här då? Vilken ska vi ta? Ja, vi kan väl ta Real Madrid då, det är trots allt jag som sitter här bakom programledar micken. Daniel Shadabi frågar, kommer Real plocka in en mittfältare innan transferfönstret stänger? Pogba verkar bli svår att få. Eriksen, är det verkligen den typen av mittfältare man behöver? Van de Beek, tillräckligt bra. Någon annan? Här har du faktiskt pratat om att Ceballos blir kvar.
Mm.
Är det senaste. Och det här verkar ju vara någonting som är problematiskt för Real Madrid, att man kan inte bli av med sina spelare för de vill vara kvar. Alltså det var ju bland annat Mariano som man redan räknat bort för länge sedan, och man skulle ge Eden Hazard nummer 7. Han skulle väl ha tackat nej till 12 olika bud för att han har sagt att jag ska stanna kvar i Real Madrid och jag är inte klar här än. Liksom. Ska slåss med Benzema och Jovic om anfallsplatsen. Gareth Bale har vi ju pratat om förut. Han vill ju sitta kvar. Keylor Navas verkar ha fått instruktionen att du blir kvar ändå trots allt. Och Dani Ceballos, som inte ens har varit med nu på försäsongen, verkar nu enligt de senaste rapporterna också bli kvar. Och det känns väl som att om det inte blir Pogba eller Eriksen så kommer det ingen.
Nej. Det är jag också inne på. Blir det inte Pogba så tror jag inte att Real värver någon alls.
Låter sunt.
Värvas Pogba? Ja, vad händer med Toni Kroos, Modric, Casemiro? Det är de som ska starta matcherna. Eller det som brukar starta matcherna.
Ja, Modric ska väl börja roteras. Mm. Kan man väl hoppas i alla fall. Mm. Sett till att du behöver ändå få in någonting nytt på så sätt. Precis. Sen finns det ju kvalitet. Det finns ju en Federico Valverde. Det finns en Ceballos till exempel. Så att det...
Känns ett lyxproblem för Real Madrid just nu.
Ja, lite. Det är lyxproblemet att man kan... Problemet är också att man kan inte bli av med spelare. Du har ju redan för många spelare. Mm. Du måste bli av med spelare på ett eller annat sätt. Samtidigt vet ju alla klubbar att okej, Real Madrid måste sälja. Vi går kanske inte med på det första förslaget vi får pengamässigt, för att det kommer komma en augusti månad när Real Madrid sitter på över 30 spelare i en trupp som bara får vara 25 och inser, shit, vad ska vi göra? Och då kan fyndpriserna dyka upp. Vi får se, det är ju fortfarande långt kvar av det här transferfönstret. Någon jag faktiskt kom på nu innan vi faktiskt stänger ner det här är att vi har ju inte nämnt Matis de Ligt idag.
Ja, det känns såklart redan nästan.
Ja, det tycker du ändå.
Alltså det känns, alltså de senaste rapporterna säger ju att han kommer presenteras tisdag. Alltså nu när vi spelar in där är det måndag, och att det ska presenteras tisdag på dagen någon gång. Nu vet jag inte om det är officiellt klart så ännu, men allt riktas ju dit, och att Barcelona har tydligen försökt hijacka det här, den här affären, men har misslyckats på grund av att det Ligt är väldigt... säker på.
De har ju hijackat italienska affärer förr.
Exakt.
Om vi säger så. Exakt. Nu var det ju inte Malcolm och Vidal det pratas om nu, utan kanske lite mer. Stort namn. Men vi får se om vi kanske har en delikt att prata om nästa gång vi spelar in. Fram till dess. Fram till dess. Ha det bra.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you trust never and I say. Trust never and I say. So make that clear.
No X, no Hamlet.
So make that clear.